Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
178 landskamper ger en andra plats i fotbollshistorien på herrsidan. Det gjorde den saudiska målvakten Mohamed Al-Deyea, han som släppte in 3 mål mot Sverige i åttondelsfinalen i USA VM 94. 178 centimeter lång är Carolina Klüft, världsmästare, Europamästare, olympisk mästare i sjukamp och världens näst bästa i grenen genom tiderna efter Jackie Joyner-Kersee. 178 som i 17:e i 8:e är Sara Sjöströms födelsedag, Sveriges främste simmare genom tiderna. Sjöström som tog sitt första internationella mästerskapsguld på seniornivå när hon var bara 14 år. Det var på EM 2008. Samma år avgjordes OS i Peking. Där var Sara inte med, men på hennes 15-årsdag den 17:e i 8:e alltså så blev den amerikanska simmaren Michael Phelps historisk genom att ta sitt 8:e OS-guld i ett och samma spel. Det är han ensam om i OS-historien, alla sporter inkluderat. Phelps som ju nyligen också kärleksbombades här i sporthuset av Lasse Granqvist. 178 meter. Är det möjligt att sätta ett basketskott från den distansen? Ja, bevisat av Buckets Blake i den legendariska uppvisningslaget Harlem Globetrotters. Blake tog sig hela vägen upp till toppen av Tower of the Americas i San Antonio. Nedanför tornet fanns en basketkorg uppmonterad 178 meter ner. Blake måttade och kastade bollen i en perfekt båge, träffade plankan och nätade. Det kan man kalla tidernas tre poängare. Vi hoppas att avsnitt 178 av Sporthuset uppfattas som lika pricksäkert. Thomas Johansson, Camilla Enström på panelstolarna. Snart kastar vi också in Lars Lindberg om Super Bowl. Thomas, jag orkar inte presentera en gång till. Du har varit med om så mycket i hockey.
Ja, jo, nu när man börjar närma sig 50 så börjar ju erfarenhetsbanken kring hockeyn att fyllas på.
Men det vi vet är att du är general manager.
General GM. Manager i Leksand.
Och därmed är du på toppen av din karriär. Menar, man blir ju inte större än en GM. Liksom.
Nej, det är mycket möjligt. Jag har faktiskt aldrig funderat i de banorna. Men just nu har jag ett otroligt intressant jobb och jag trivs varje dag med det jag gör.
För Leksand. Och Camilla, sportjournalist som jag försöker kampera ihop med så mycket det bara går. Till exempel här i sporthuset.
Ja, men det är ju jättekul. Och kul att få komma ur bebisbubblan för en timme och prata lite sport med er.
Mm. Livia, jag har kollat poddschemat.
Ja.
Och jag vet när du skulle ha kärleksbombat Henrik Zetterberg. Så enligt mina beräkningar så är hon prick när vi spelar in det här en månad gammal.
06:25 i morse fyllde hon en månad, det stämmer alldeles korrekt. Och jag kom faktiskt ihåg det, att jag tänkte det ganska direkt där efter förlossningen. Oh, nu måste jag messa Tommy för det kommer bli tajt att vara med i sporthuset några dagar senare.
Jo, men det var ju så. Alltså, jag kan gå tillbaka i min telefonbok. Jag tror jag fick sms som 08:30, 2 timmar efter födelsen.
Jag är full av beundran, Camilla, full av beundran att du liksom tänker på det där och då. Det är ju sjukt imponerande.
Ja, men du vet, har man lovat någonting så vill man ju gärna hålla det. Det är nog, ska jag säga, en av få gånger faktiskt som jag har behövt ställa in jobb.
Hur är det med Livia?
Det är bra. Jag lämnade henne nu sovandes på pappas bröst och där såg hon ut att trivas bara bra. Så håller tummarna för att hon är nöjd där fram tills vi är klar med den här inspelningen. Men det tror jag. Hon är faktiskt väldigt snäll måste jag säga. Vi har haft tur och fått en ganska så behaglig resa in i föräldraskapet med hyfsat med sömn och lite skrik. Så vi är väldigt nöjda och tacksamma.
Du, jag sa sportjournalist, men jag såg att du gör annat nu också.
Ja, men precis. Jag har ju gått ur min comfort zone lite grann och både producerat och programlett ett program som handlar om att köpa bostad i Spanien. Att just få skapa och producera egna program har faktiskt varit en rätt så stor dröm för mig. Jag läste till tv-produktionsspecialist för ett antal år sedan nu, just för att kunna göra och jobba med egna idéer. Och nu så släpptes första avsnittet här för en och en halv vecka sedan, ungefär.
Var hittar man det någonstans, programmen?
På Aftonbladet TV.
Mm, okay.
Eller via, om man vill ha en direktlänk så finns det i min Instagram-profil, så kommer man direkt till programmet. Kommer nytt avsnitt på fredag.
Du ser köpsugen nu tycker jag, Thomas. Ja. Efter din tipsvinst här tidigare. Du måste ju göra någonting med pengarna.
Ja, precis.
Jag kan ju tipsa om det, Tjome, där. Att vi besökte faktiskt en villa som är till salu nu. Netta 160 miljoner.
Ja.
Funkar det för Leksand GM-lönen?
Ja, herregud ja. Det var väl jag tänkte lägga på poolen ungefär.
Men, ja, eller hur?
Ja, jag kan tänka mig det. Men det är ganska häftigt ändå att få åka runt och titta på sådana objekt. Alltså, det är ganska roligt att se liksom, för de gigantiska summorna pengar, vad är det man får och hur ser det ut?
Ja, men så är det ju verkligen, och just den villan för 160 miljoner, den hade ju allt ifrån en vattenkran som reglerade pH-värdet till egen musikstudio med liksom Michael Jacksons samlingar, och hade även prylar från Bond-filmerna.
Det är fint här också hemma hos Thomas. Alltså, du och jag, Thomas, sitter ju hemma hos dig i Hacienda Johansson i
Saltsjöbo.
Och Camilla i Örnsköldsvik just nu. Tack för att alla som hört av som intro där. Mats Jonsson, Dan Pettersson, Åsa Johansson, Mikael Jönsson, Jonas Lindbäck med flera. Och Axel Hurtig som skrev den här kluriga. 178 som är 1 plus 7 plus 8 är lika med 16, som i 16 Weeks of Hell. Precis som vår kära sporthusexpert Thomas Johansson nu gör, eller möjligen gjorde, det får du reda ut, Thomas.
Ja.
Det var dåligt på uppdateringar.
Just nu så är vi inne i någon, vart inbjuden till att vara med i någonting som de kallar för Next Step, som de håller på att testa fram vad det kan vara. Så vi är ett antal personer som har gått igenom 60 Weeks of Hell som nu då liksom ska köra lite Next Step som är lite mer individuellt anpassat utifrån de förutsättningar som man själv har, både när det kommer till kost, hur man ska äta och göra sådana saker. Jag är ju inte världens gymkille till exempel. Så jag har ju inte följt liksom slaviskt med alla gympass, men då har jag ett lite mer individuellt anpassat gympass som jag ska köra. Men vi har inte hållit på så länge, vi har bara hållit på i, vad är det, snart 3 veckor tror jag.
Men du, kan vi inte stanna till vid det här vid kosten? Alltså, för att nu har det här hållit på ett tag. Jag vet inte om det är med barnen och så för mig att de får lördagsgodis som sen blir kvar i hyllorna och så. Men jag har helt tappat det. Alltså, jag är helt besatt. Jag gömmer godis uppe på vinden mer eller mindre. Och sen så klättrar jag upp på natten. Liksom, och, kan vi inte köra den här nya gingen? Jag tappar tålamodet.
Innebär det att vi behöver liksom ha en liten godisskål varje gång vi spelar in det här, för att inte du ska få
som
Lasse lackar?
Jag måste bli av med godissuget. Det går
inte
längre. Vi
ska främja det här, Tjomme, utan vi borde ju stäva det på något sätt.
Ja, men frågan är ju vad som händer om vi får en mullrande Tommy Åström i inspelningsstudion. Då är inte mycket av de här designgrejerna kvar, det känner jag det.
Men jag tog faktiskt kontakt med din guru.
Ja. Tony
Andersson, grundare och vd, coach 16 Weeks of Hell. Han lyssnar på alla avsnitt.
Ja, han är väldigt trogen.
Han är kul. Men då frågar jag så här, okej, vad gör vi nu då med det här med sockret, eftersom jag har tappat tålamodet? Och då skrev han tillbaka så här: socker är gott, förhöjer livskvaliteten om vi använder det på ett klokt sätt. Mat inklusive godis, bakverk med mera ska inte och får inte vara något vi känner skam eller negativa känslor inför. Det är precis det man gör för övrigt. Men vi måste bli tydligare med vad vi får ut av det vi sätter i oss. Om du är en person som redan gillar att träna, det är jag, måste du inse vikten av att hämta energi från rätt saker. Din prestation och dina resultat kommer bli bättre om du tankar din kropp med energi från rätt energikällor. Om du som individ inte har testat på att äta bra rätt under längre tid, har du inte upplevt den otroliga skillnad det faktiskt gör jämfört med sockerstinn kost som allt för många har som sin vardag. Men jag vill vara tydlig med, ett liv helt utan socker skulle inte jag klara av. Jag älskar också en kylskåpskall Marabou mjölkchoklad. Men det har en för stor plats helt enkelt i människors liv. Och då frågar jag följdfrågan till honom, hur ska man bli av med beroendet? Det tenderar ju till missbruk. Alltså jag känner mig ju lite grann som en alkoholist och så. Som, jag ska bara ta den här lilla, bara den här. Och sen blir det inget mer. Och sådär. Och det är det som jag funderar på. Han pratade då i sitt svar här om, också ganska liknande som andra beroende, alltså man måste jobba i grupp, det är väl därför kanske 16 weeks of hell finns, att man stämmer av med andra och så, för är man själv som jag är och håller på att kämpa med det här själv, då blir det att jag liksom börjar kompromissa och bara idag, bara en dag till och sen sluta och så vidare.
Nej, men det som är med socker är ju att det är ett så enormt starkt beroende, och det är därför man kan komma på sig själv att liksom hjärnan försöker ju lura en hela tiden och bara, ja men bara den här lilla godisen som du säger Tommy, eller bara en dag till. Och jag är den första att erkänna att jag är definitivt sockerberoende. Jag måste ha min chokladbit efter lunch och middag och där på kvällskvisten. Sötsuget ökar liksom desto längre på dagen som går. Så jag tror att för att bryta det här så måste man nog dels bestämma sig och vara motiverad för det.
Du kan bestämma mig, det gör jag varje dag.
Ja, du gör det. Ja. Men det gör jag också. Jag gjorde faktiskt
det är karaktären.
Ja, men jag gjorde faktiskt ett litet test nu inför den här inspelningen. Jag kom på det igår. Ah, jag ska inte äta något socker tills inspelningen. 24 timmar. Det tog mig ungefär 5 minuter. Sen bara, vänta nu, jag måste ha någonting. Jag började leta liksom i skafferiet. Och då hade jag lyckligtvis sockerfria chokladbollar som jag hade gjort. Så ganska många sådana har jag ätit sedan dess. Men jag har hållit mitt sockerlöfte. 24 timmar. Yes. Ganska stolt över det.
När jag började med 16 Weeks of Hell, det tog ungefär, jag älskar choklad. Och det tog ungefär en dryg vecka. Och jag vet att jag pratade med Tony om det, just utifrån det, att jag helt plötsligt, när jag gick in i en butik och så, jag tittade inte ens åt chokladhållet. Så att det går att göra någonting åt, Tompa. Det gör.
Det är inte ett hopplöst fall. Det finns hopp för dig.
Det fina med att Sporthuset har tiotusentals lyssnare varje vecka, det är ju att nu, här har vi en, det här är ju en grupp då. Vi är ju en grupp. Så jag tänkte bara om jag skulle göra ett kontrakt här med alla ni som lyssnar på Sporthuset fram till avsnitt 179 om en vecka då. Hur ska jag bete mig fram till dess? Alltså, kan jag stå emot på något sätt här eller?
Men Tommy, en vecka känns ändå lite. Det sägs att man ska upp till 3 veckor för att bryta ett beroende. Så jag säger så här, du och jag och kanske Tjomme, tills nästa poddinspelning som jag är med, så inget socker.
Ja, det kan ju vara kanske 3 veckor någonting.
Jag är på.
Ja, bra. Perfekt.
Jag måste också lägga in ett, om jag far till min mormor och morfar så måste jag få fika, annars kommer mormor bli så himla besviken. Är det okej eller?
Ja, det är okej. Mormor måste alltid prioriteras.
Ja. Men många trippar dit.
Tack Tony Andersson som hörde av sig via vår hemsida sporthusetpodcast.se, där det finns kontaktformulär ni kan hojta till om vad ni vill.
Sporthuset 178.
Hockeyallsvenskt derby. Derbykänslor i Sporthuset. Ja, men Leksand mot Modo. Det är ju det vi har här just nu.
Och det är derby, tänker du?
Nej, ja, men det är derby. men det blir derby för att vi är som en liten stad på något sätt, Sporthuset. Och ni är i varsin klubb i den här staden.
Kreativ, Tommy.
Ja, 5-6 i ligan just nu. Efter den inspelningen kan Leksand ha gått om Modo förut. För det är Björklöven emellan, en match där för Leksand. Så Modo och Leksand ligger på samma område i Hockeyallsvenskan. På det här, alltså, inte Hockeyallsvensk final, men det är lite komplicerade playoffs som ligger där under, som kan leda hela vägen till SHL om man klarar sig igenom det i kärnkraftverket. Och kopplingen är ju då att du är general manager i Leksand, Thomas, och du, Camilla, har ju din man Tobias i Modo. Intressant att höra vad Tobias Enström säger om det här efter alla år i Nordamerika. Hur har han upplevt den här serien? Jag småkikar förresten på istiden. Han har överlägset mest i serien. Han spelar, alltså, 2-3 minuter i snitt mer än vad någon annan gör i hela serien. Så att han har ju liksom inte gått på lågvarv direkt.
Nej, och så är det väl. Och han ska väl spela mycket. Jag menar, om han ändå kommer hem nu som han har gjort från Nordamerika, så gör han ju det för att ta en ledande roll, såklart. Och försöka hjälpa sitt Modo upp till SHL. Det är ju det de strävar efter. Och inte jätteförvånande, tycker jag. För han spelade faktiskt väldigt mycket borta i Nordamerika också. Lite mindre om det sista året. Men annars så låg han ju allt som oftast över 20 minuter även där. Och liksom, jag vet, vissa matcher man satt och kikade på, så var han liksom uppe närmare 30 minuter. Mm. Så att han nu ligger på 26. Ja, jag tror ett snitt 26. Är inte jättekonstigt. Och jag vet också att Tobias, han gillar att spela mycket. Han tycker att det är lättare att komma in i spelet om han får spela mycket. Och är en sån spelare. Så att... jag tror att han tycker bara att det är roligt att få mycket, mycket istid. Liksom.
Vad tycker han om själva ligan då? Den här ligan som är den näst högsta i Sverige?
Ja, men att det är ju en rolig liga, för den är ju ganska frejdig, om man säger så. Lite oslipad. Men det är klart att det är en stor skillnad jämfört med NHL. Det förstår ju alla liksom på tempo och kvalitet. Men att det ändå är liksom en rolig liga, och det kan jag tycka att det är kul också att se på matcherna.
Jag skulle kunna jämställa hockeyallsvenskan med liksom juniorhockey, fast det är seniorhockey. I Sverige så har vi någonting som heter J20 Superelitserien, och det bara går utav vad helst.
Coast to coast, man brukar
säga.
Ja,
men det är lite, och hockeyallsvenskan är lite samma sak, fast det är på seniornivå. Det kan hända precis vad som helst, när som helst och hur som helst.
Ja, så är det ju verkligen, och jag kan säga bara vad det gäller mod, och så tycker jag ofta till exempel att de spelar sämre egentligen mot sämre lag, om man får säga så, och bättre mot bättre lag liksom. Och de har ju åkt på ett antal torskar mot lag som är betydligt längre ner placerade i tabellen än vad de är. En annan sak som jag tänkte kolla med dig, Thomas, som jag vet Tobias också nämnde när vi pratade lite grann om det här och skillnaderna, det är ju domarnivån. Som har varit kanske lite sisådär, har han upplevt det? Hur upplever du den? Jag menar, du som ändå också bevakat SHL på så himla nära håll, om man jämför de två ligorna bara.
Nu såg jag att det är på gång, men det är ju att man i landets näst högsta liga, som ändå är så nära SHL utifrån ett sportsligt perspektiv, där man domare går ju liksom emellan de här ligorna, att man inte har haft ett fyrdomarsystem även i hockeyallsvenskan.
Alltså det är ju brist på domare som gör det, eller?
Ja, det är mycket möjligt att det kan vara en brist på domare, eller brist på kvalitativa domare, men någonstans så borde man ju kanske ha sett den här problematiken komma, för att för mig är det helt galet. Det borde ju vara stökigare då för också domarkåren att utbilda domare, om man inte har samma system mellan de två olika ligorna. Med att,
ja, det är ett helt annat sätt att döma.
Ja, men det blir som två olika... Alltså, du ska ju försöka se saker och ting på ett helt annat sätt. Du måste placera det helt annorlunda. Du måste åka mycket längre. Du har kanske en mindre att kommunicera med. Så att det är nog mest det jag kan tycka är otroligt förvånande. Och det självklart påverkar ju också kanske kvaliteten då på vad domarna hinner uppfatta och se. Att det ska vara så likvärdigt mellan SHL och hockeyallsvenskan skulle jag se, tycker jag är väldigt konstigt att man inte har gjort, utifrån att de ändå påverkar varandra sportsligt sett. Men jag kan ju också uppleva just utifrån det, när man ser, jag tittar ju ganska mycket på SHL-hockey idag också, jag ser ju domare som dömer i SHL och så kommer de ner till hockeyallsvenskan, och helt plötsligt så har de faktiskt mycket stora svårigheter att kunna leverera.
Det är ett systemfel.
Ja, alltså så det är mer ett systemfel än att domarna är liksom dåliga, om man ska uttrycka sig så. Så att jag är positiv att de har lyft det här, och positivt att det kommer, som jag har förstått i alla fall, en förändring till att man också ska införa fyrdomarsystem på hockeyallsvensk nivå.
Högt i tak i sporthuset.
Det ligger och vibrerar. 1000 kronor på spel. Det är Thomas mot lyssnaren Torsten Kassman. Kommer Linköping 7:a eller lägre, då är pengarna dina, Thomas. Kommer de topp 6 i svenska hockeyligan, då är pengarna Torstens. Eller egentligen inte, för de ska gå till välgörande ändamål. Ja. Sen i nästa skede. Men din kristallkula ligger just nu rätt när det gäller LHC. Och kristallkulan vi pratar om mycket, det handlar mycket om den här Corsi, avancerade statistiken, Moneyball-tänket, baseballfilmen med Brad Pitt, som jag har pratat om så mycket i sporthuset, där du ofta på sista raden brukar få ganska rätt, Thomas. Jag ger dig det. Så då får vi se hur det blir med, hur lugn känner du i Linköpingsfrågan till att börja med? Att de blir under topp 6. Jag du går in och kollar på snabbkorsen.
Ja, jag gick in och kollade på snabbkorsen just nu. Och nej, men jag är nog ganska fortfarande ganska övertygad om att de kommer att hamna under topp 6.
Ja,
nej, men det är ju lite så här, alltså jag det är väl självklart ibland att det kan finnas ett lag som överraskar och levererar mer. Vi har ju liksom i den här statistiken så kan vi säga att vi har ju Luleå som leder som inte är bäst i Corsi till exempel.
Nej, för min följdfråga på det här med Linköping, det är också: ge oss din kristallkula för hela serien. Vilka är guldkandidaterna utifrån det här tänket, och vilka bör kunna glömma guld?
Ja, nu kommer Livia. Ja, Livia är inte glad. Jag måste kanske, får jag ta 5 minuter och se om hon...
Men du gör det, Camilla. Och samtidigt som Thomas ger sin profetia. Jag ska sammanfatta den för dig sen.
Ja, okej. Okay. Yes. Ja, gör det. Jag lägger bara ner den här då.
Ja, jag tror väldigt mycket fortfarande på Växjö, HV, tycker jag.
Växjö HV.
Djurgården är med där uppe.
Växjö noteras som alltså är nia i serien, ja. Men det är ju tajt som sagt.
Djurgården är med. Jag tror att Färjestad kommer vara ett lag som kommer vara med. Och jag tror också att Luleå är med och slåss där uppe när allting sen ska avgöras. Sen exakt vilken tabellplacering de kommer ha när säsongen är över, det låter jag vara lite osagt. Men det som har varit lite häftigt med HV71 till exempel, de har ju haft ganska bra statistik redan från första början, även när de hade Johan som coach innan Stefan Lilleslund tog över.
Johan Lindbom, ja.
Ja, och nu har ju de halkar ju en hel del poäng efter, men de har ju ätit i kapp, så att de är ju liksom uppe och nosar liksom på en topp 2-placering nu, och statistiken är för dem. Så att jag har svårt att se att de skulle liksom hamna åt något annat håll och absolut kunna vara en utmanare framåt.
Thomas Johanssons guldtips.
Jag har ju haft Frölunda som guldkandidat från första början. Statistiskt sett så är inte Frölunda en guldkandidat. Det är de inte.
Thomas Johanssons justerade guldtips.
Nej, men jag har ju hållit på Frölunda, så jag får fortsätta säga Frölunda, men, ja. Men se siffrorna så skulle jag inte satsa mina pengar på Frölunda.
Bäst siffra av alla lag just nu har
HV71.
Och de har ju verkligen ökat placering för placering. Jag såg att du twittrade med en HV-supporter när de hade väldigt jobbigt här tidigare.
Ta det lugnt, det kommer att låna sig.
Ta det lugnt, jag har siffrorna här. Slappna av, de var nia någonting och nu är de trea.
Ja.
Så att det är bara att höra av sig till Thomas så får ni beskeden.
Ja, men jag har en fundering apropå det där. För att jag menar, tittade man på HV71s siffror innan tränarbytet så var väl de rätt bra. Gjorde man ändå rätt som bytte tränare då, tycker du, Tjome?
Ja, alltså det beror ju alldeles på. Där är ju mera kanske utifrån hur Johan och Johan har känt av gruppen. Alltså vad gruppen har befunnit sig. Att komma in sen och behöva göra några jättejusteringar i sitt sätt att spela. Nej, det behövde inte HV71 göra. För rent statistiskt sett så spelade de bra. Men sen kan det ju också hamna på att du landar in med att det är dåligt självförtroende. Du behöver lite nya grejer, lite nytt tänk. För att spelarna också ska någonstans jacka på linjen och börja vinna. Men jag är ganska övertygad om att även om HV där de var då inte hade gjort tränarbytet, så fanns det ackumulerat i deras siffror att de faktiskt skulle vända trenden och börja vinna hockeymatcher.
Kul att Livia är med nu också i sporthuset. Sporthuset debutant ju.
Verkligen, hon sa hej här borta från Övik.
Och den första, vi har väl haft den första amningspausen också i sporthusets historia, tror jag.
Sporthuset ringer upp.
Lars Lindberg, USA-korre, stationerad i Umeå. Det är helt logiskt, och nu kommer rapporten ifrån helgens Super Bowl. Ska vi börja med ett grattis, Lars, eller?
Ja, men det är väl på sin plats. Det är alltid kul när man får... men man är ju så van att vinna, liksom, så att det känns ju nästan som att det är en rutin.
Ditt lag vann, berätta.
Ja, New England Patriots vann Tom Bradys 6:e Super Bowl-seger, vilket gör honom då till att han har eleverat från att räknas som The GOAT då, som vi har pratat om tidigare i sporthuset, som världens bästa amerikanska fotbollsspelare. Nu har jag hört i många eftershowerna så har det gått så långt att nu jämförs Tom Brady med Michael Jordan som den största vinnaren och största idrottaren genom alla tider. Nu är han uppe på Michael Jordan-nivå.
Vad var Bradys roll i den här matchen då? Hur var han?
Ja, alltså egentligen inte jättestor. Vi kan väl säga det att matchen var ju alltså New England Patriots mot LA Rams som, för de som inte lyssnade förra veckan. Och det var alltså Tom Bradys 9:e Super Bowl som han startade i. Men det blev ju en match som inte riktigt någon hade förväntat sig. Det har ju blivit en liga som har öppnat upp för mycket mer offensiva poäng. Det är ju numera lite kutym att det ska vara poäng upp mot 30-40 poäng nästan för varje lag i de flesta matcher. Och det här blev den poängsnålaste Super Bowlen någonsin. Det slutade alltså 13-3 i matchen. Och det är väldigt lite poäng. Los Angeles Rams lämnade alltså matchen utan att göra en enda touchdown. Touchdown är alltså när man springer in med bollen i det målområdet, för de som inte har sett amerikansk fotboll. Utan de gjorde bara mål på fotbollsmaner, alltså med en sån här spark som kallas då för field goal. Men målsnål och poängsnål tillställning där Tom Brady bara fick egentligen en stor show, och det var på slutet. Och det brukar ju oftast vara så att de vinner med lite marginal, och där är det han som är dirigenten.
Hur var upplevelsen? Hur gick det för Gladys Knight?
Hon tajmade bra och sjöng jättebra, jättebra verkligen. Fanns ingenting att märka på där. Inramningen i sig var också helt perfekt. Men så Gladys Knight var ju den musikala inslaget som fick bäst kritik i halftime-showen, den med Maroon 5, Big Boy och Travis Scott. De två andra vet jag faktiskt inte vilka det är, om jag ska vara helt ärlig. Jag är inte så mycket för sån musik. De fick väldigt, väldigt syrliga kommentarer.
Men det är inte så att de inte har fått dit de bästa artisterna här gången, att det finns en politisk problematik runt Super Bowl?
Helt rätt, helt rätt. Både Pink och Rihanna tackade ju nej, och anledningen till det var för att de menar på att NFL mobbar mörka idrottare. Det blev ju en historia, bakgrunden, Colin Kaepernick, jag tror att vi har nämnt om det här i sporthuset tidigare, men Colin Kaepernick vägrade att stå upp under nationalsången. Det är en quarterback som, han vägrade stå upp under nationalsången, och så blev det ett väldans halabaloo kring det där, och han fick ju massa böter, och så blev det så att hela NFL gjorde då att de krävde att alla lag var tvungna att stå under nationalsångerna. Men Colin Kaepernick vägrade, och han blev lite som frontfiguren, lite som Tommy Smith och John Carlos i Mexiko OS 68, att de blev liksom en symbol för rörelsen då, att de gjorde ett ställningstagande. Och då har väl de stora artisterna sagt det, att de vill inte vara där på Super Bowl, för de tycker att de då stödjer NFL i den här diskrimineringen. Det är också många stora svarta artister som har sagt det också, att vi kommer inte att närvara på Super Bowl, vi kommer inte att åka dit, och vi kommer inte att se på det, just på grund av att vi vill inte stödja den här diskrimineringen helt enkelt.
För vad jag förstår så har ju han faktiskt inte fått något nytt kontrakt sedan 2016, och vi har ju hört Donald Trump har ju basunerat ut att NFL borde stänga av de spelare som inte respekterar nationalsången och står upp och så vidare och så vidare. Men samtidigt, Lars, så den spelare som nu blev MVP, han har ju stängts av för att ha tagit prestationshöjande medel. men fick ändå vara med och spela liksom Super Bowl-finalen, stängdes bara av, tror jag var, 4 matcher i början av säsongen. Är inte det lite märkligt? Att en spelare som liksom står upp för orättvisor och liksom, mot rasism, han får inget nytt kontrakt, men en spelare som då bevisligen har tagit något prestationshöjande, han kan gå och bli MVP.
Ja, det där är ju en debatt som NFL har skjutit sig i foten många gånger. Det börjar ju med att under många år så har de haft problematiken att många idrottare som är stora stjärnor har betett sig ganska dåligt. Det finns ju folk som åkt dit för narkotikainnehav, misshandel, alltså grova brott till och med. Alltså misshandel inom relationer, och jag tror till och med att det är folk som har varit som åkt dit för sexuellt ofredande och sånt. Och det har liksom blir en eller två matchers avstängning, och det har man tagit ganska lätt på. Men ett sånt här ställningstagande som ju känns ganska, alltså jag menar, det här är ju ett humant ställningstagande till att han tror på en sak och som han vill få en förändring på. Det så får de då helt plötsligt för sig att de ska verkligen sätta hårt mot, och det känns ju jättekonstigt. För något år sedan så kommer det ut, jag vet inte om ni har hört talas om det, en kille som heter Michael Sam. Han kom ut som öppet homosexuell innan det året han skulle gå i draften. Det gick egentligen ut på att Michael Sam kom ut som öppet homosexuell, och då föll han från att vara rankad som en av de absolut högsta för att gå i draften till att vara oönskad, alltså nere i fjärde, femte rundan, bara för att han kom ut som homosexuell. Såna här frågor så vågar de inte ta i, och de är ju rent ut sagt fega.
Men är inte det här extremt märkligt liksom 2019, och att NFL, som är en så pass stor sport, så många miljoner människor som följer, och att man ändå någonstans står för en sån människosyn, och att folk köper det. Nu verkar det ju ändå kanske som att det går lite åt rätt håll, om man får säga så, med till exempel då artister som faktiskt också tar ställning och inte uppträder för att man inte står bakom NFLs synsätt när det kommer till de här frågorna. Och jag tänker så här, på sikt så kommer ju det här måste bli någonting som skadar ligan om fler och fler följer efter och faktiskt börjar tänka att vänta nu, det här är inte okej liksom.
Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni?
Jag tyckte till om den här debatten om amerikansk fotboll som vi förde på tal är mycket intressant och skarp kritik som känns motiverad. Men också då Tom Brady måste vi prata om förstås. Det är flera som hörde av sig efter Super Bowl, till exempel på @sporthuset på Twitter eller Sporthuset podcast som vi heter på Instagram. Till exempel Mr. Klang som han heter på Twitter. Han undrar ju då, vad placerar in Tom Brady bland världens bästa idrottsmän, kvinnor, alla kategorier, genom alla tider? Den omöjliga frågan att reda ut. Men ändå spännande att prata om. Han tänker på Muhammad Ali, Federer, Bolt, Messi, Gretzky, Tiger Woods, Comaneci, Graf, Michael Phelps och så vidare. Det som jag gjorde var att jag gick in och kikade på diverse listor på den här sidan millennieskiftet, för jag är lite mer rimligt på något sätt att överblicka. Men det var ju före den här vinsten. Så nu är frågan hur mycket han ska jackas upp. Men då ligger Brady där 4-5 ungefär i snitt på de listor som har gjorts efter millennieskiftet. Men annars är det ju rätt olika listor. På den ena listan där han är femma så är han efter då LeBron James, basketspelaren, Cristiano Ronaldo, Leo Messi och Usain Bolt. Och på den andra listan så är han fyra efter tre andra, Tiger Woods, Roger Federer och Michael Phelps. Om du skulle försöka på ett sätt att prata för Brady på listan då, Lars, hur låter det då?
Ja, men jag tycker att om man ska, jag vet, du Tommy, du brukar ofta prata om det här med att man ska ha konkurrens i idrotterna. Och jag menar, om man jämför med amerikansk fotboll med en världsidrott, USA är ändå en så pass stor idrottsnation. Och att komma sig fram till att ha en startande plats som quarterback i NFL är ju extremt svårt. Det finns ju alltså 32 startjobb i hela världen. Och utöver det då, att dominera en sport som är byggd för att du inte ska kunna dominera den med lönetak som gör att du inte ska kunna vara på toppen under en längre tid, och ändå kunna vara en sån här dynasti över 20 år och fortsätta vinna och vara i 9 Super Bowls på 20 år, ja det är lite mindre än 20 år, och vinna 6 gånger. Jag tycker att han är klart högre upp än till exempel LeBron James på den här listan.
Och den jämförelsen kanske är en av de enklare att göra då, eller hur? För att det är två amerikanskt dominerade sporter. För det som de får kritik för, det är så här, ja, men det är stort i USA, punkt. Men det här är två amerikanska proffsidrotter vi kan ställa mot varandra. Du överblickar båda, du älskar båda sporterna. LeBron James mot Tom Brady.
Ja, jag tycker att Tom Brady är hästlängder för LeBron James. Det som är skillnaden är att LeBron James har ju gjort mycket på egen hand. Men han är också drivig lag, men han har ändå haft problem att vinna, förvisso kanske mot starkare lag. Men Tom Brady, han har ju den här egenskapen att han har väldigt sällan haft det bästa laget, utan han har gjort sitt lag till det bästa laget för att han är så exceptionell. I amerikansk idrott pratar de ofta om att man ska vara clutch. Alltså clutchspelare är någon som kommer in och avgör i de avgörande momenten. Alltså en sån som Michael Jordan, som är som bäst när det verkligen gäller som mest. Och där är ju Tom Brady i nästan Michael Jordan-nivå. Michael Jordan är ju i mina ögon den bästa idrottare som har vandrat på den här jorden. Men jag skulle säga att alltså Tom Brady på 2000-talet, det finns ju ett gäng där, Serena Williams, Roger Federer, Messi, Ronaldo, ett gäng till, Usain Bolt, Michael Phelps, som ligger där uppe. Men jag skulle säga att han är då topp 5 med han då alla dagar i veckan.
Sporthuset listar. Ja, men vi kan väl passa på då för att reda ut det här ytterligare. Att lista vilka är världens största sporter. Vi pratar om de största idrottsmännen och idrottskvinnorna. Men de största sporterna, apropå, det har en faktor i det här. Och amerikansk fotboll, jag har tittat på det som heter biggestglobalsports.com och sportyghost.com, som är sajter då, som har gjort en analys av hur många fans finns det. Hur många finns det som följer i medier sporterna? Alltså inte hur många utövare det finns, det är en annan fråga. Sajter, medialt och så vidare. Och så, bakar man ihop de här två så kommer man till en ganska tydlig, tycker jag, topp 5 i världen alltså. Reagera gärna på det här, ni som lyssnar och övriga i panelen här. På femte plats, volleyboll. 900 miljoner följer volleyboll i världen och anses ha, men det har egentligen inte med den här listan att göra, flest utövare av alla sporter. På fjärde plats, cricket. 2 miljarder människor följer cricket. Framförallt handlar det om Asien, Storbritannien, Australien, Afrika, och det är ju Indien som är en total dominant. På tredje plats, tennis. 1 miljard fans, alltså något färre än cricket. Men det som bakas in i det här också, det är vad är det för spridning över världsdelen? Där är tennis banne med nummer 1. Ja, det finns överallt, utom möjligen i Afrika. Topp 7 i alla uppmätta länder, den mest globala sporten. På andra plats, basket. 2 miljarder följer basketen från USA, Kina, Kanada, Filippinerna och så vidare. Och nummer 1 då, ja, förstås, kung fotboll. 3,5 miljarder, störst i princip överallt, utom i, ja, USA får man då säga. 600 miljoner människor ser ju en VM-final. Så där har vi listan, topp 5, utifrån det perspektivet. Det går att ranka det på olika sätt, men det känns som att vi bakar ihop parametrarna, att det är ganska tydligt. Och amerikansk fotboll då, som vi är uppe på, den ligger där runt 8, 9, 10 plats, har ju 400 miljoner fans, men hälften kommer ju från Nordamerika, från USA och Kanada. Spridningen är inte så bra på olika länder, men väldigt många fans.
Väldigt otippad måste jag säga att volleyboll kvalade in på en femte plats. Det hade jag i alla fall inte gissat på, inte cricket heller, men det kanske säger lite grann om hur snäv världsbild man själv har, där man tänker såklart fotboll, att den ska vara störst, men att volleyboll ju är ju en, här hemma i alla fall, en väldigt liten sport, trodde jag.
Mm. Jag vart lite förvånad att inte golfen var med där. Jag tänker att den är ganska världsomspänd. Även om förvisso så är den ju, den är ju, det finns ju en klassskillnad där kanske. Men jag tänker, ja,
den ligger
också,
på, den ligger 7-8 där, så att den är precis bakom.
Vem är stjärnan i cricket då?
Jag har ingen koll. Har du det eller?
Nej, jag har ingen koll alls. Cricket är ju en, just utifrån att den spelas i de världsdelarna som den gör, så ja, förstår jag att den är inne på listan som en väldigt stor sport. Men
din hockey då, Thomas?
Ja, den är ju störst, va?
Men grejen är att den är i alla fall störst bland, faktiskt på listan när det gäller vintersporterna. Så är den faktiskt nummer 1 på listan. Den ligger där någonstans 10-12 någonting i totalen. Och sen kommer ju då snösporterna då, apropå att alpina VM börjar nu i året, så är alpint den starkaste utav snösporterna. Sen kommer skidskytte, och sen kommer ingenting, sen kommer längdskidåkning. Som ju har problem worldwide såklart, men som är oerhört populärt i Norden. Apropå Michael Jordan, det är din etta. Usain Bolt är min etta. Vad har ni för favorit i idrotten som ni tycker?
Roger Federer.
Federer?
Ja, men jag slänger in Serena Williams där då.
Bra. Fler Grand Slam än din Federer.
Ja.
Så kan det gå.
Grattis.
Säger allt.
Får jag vara lite tuff med Tjomme så kommer ju mest troligt Federer bli omsprungen också. Men Novak Djokovic är uppe nu på 17.
As we speak. Nej, men det är tennisens gentleman Roger Federer. Han är högt på min lista, okay. Nummer ett.
Lars, lägg dig nu.
Han har gjort mer än sporten. Ja, jag ska göra det. Det är väl dags att man börjar gå och lägga sig.
Ja, du behöver sova ut efter detta spektakel. Tack för att du var med oss.
Ja, absolut. Tack så mycket. Ha det fint. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag.
Påsarna hos dig, Thomas.
Ja, här. Är det olyckspåsen finns med och kärlekspåsen. Vilken vill du ha?
Ja, men ska vi ta det efter? Ska vi lyssna först på vad vi har den här veckan? Vi drog en lapp några dagar innan Livia föddes. Och på den lappen så stod det ju Z. Och det är den längst emotsedda kärleksbombningen. Vi har fått vänta några veckor.
Ja, men exakt. Jag har laddat för det här nu i 4 veckor ungefär. Lite drygt.
Varsågod, Camilla.
Carl-Henrik Zetterberg, eller som vi är vana att kalla honom Z, är en av få spelare som har lyckats med den imponerande bedriften att vinna såväl OS som VM och Stanley Cup. Han är därmed en av totalt 9 svenska spelare i den så kallade trippelguldklubben. Det gör honom inte unik, men det placerar honom i synnerligen gott sällskap tillsammans med de stora inom svensk ishockey, såsom Foppa och Lidas. Och visst måste man väl ändå säga att även Henrik Zetterberg tillhör den kategorin. Kategorin av svenska spelare som aldrig kommer att glömmas bort. När Zäta i september 2018 meddelade att den efterhängsna ryggskadan nu definitivt satt stopp för fortsatt spel, så var det slutet på en framgångsrik karriär som innehållit över 1000 spelade NHL-matcher, 960 gjorda poäng och ytterligare 120 slutspelspoäng i världens bästa ishockeyliga. Totalt blev det 15 säsonger med Detroit Red Wings, de 6 sista med ett C på bröstet. Men om vi backar bandet lite så var det nog få Detroit-fans som kunde ana vilken enorm betydelse denna njurunda son skulle få för klubben när han 1999 draftades som spelare nummer 210 totalt. Det sägs faktiskt att Detroits dåvarande assisterande GM Jim Neal var på plats i Timrå för att scouta en annan spelare när han fick syn på this little Zetterberg guy who always seemed to have the puck. Och så var det. Henrik Zetterberg var långt ifrån ett fysmonster som ung, tvärtom. Men det han saknade i storlek kompenserade han genom desto bättre puckkontroll, som tillsammans med hans utomordentliga spelsinne kom att bli något av hans signum. Zätas första säsong i NHL blev lyckad och i omröstningen till ligans bästa rookie så slutade han på en hedersam andra plats. Zetterbergs verkliga storhetsår kom efter lockouten 2004-2005. Första säsongen tillbaka i Nordamerika så dubblerade han sin poängskörd. Under våren så kom han också att spela en avgörande roll när Sverige besegrade Finland i OS-finalen 2006 och bärgade ett historiskt guld i Turin.
Det är Samuelsson som har pucken, Samuelsson bakom målbrynet till Zetterberg som går in och lägger in mål! Sverige gör mål! Han lägger bak i vänsterbacksläge och så är det högerbacksposition för Kronvall. Niklas Kronvall längs högersidan får tillbaka pucken, Kronvall. Bra vägspel, in mot mål, Kronvall skjuter i mål! Och 2-1 Sverige!
Kelton utanför den vänstra tekniken för Finland. Möter det svenska försvaret med pucken i sportsargen. Där Jussi Jokinen kommer in mot högra stolpetalet. Det spelar av pucken bort! Wille Peltonen 2-2. Kommer Sverige in i pucken i zonen, Lidström skjuter från blå i mål!
Vilken kasse!
Nu får de säga vad de vill! Lidström skickar iväg ett av sina hårdaste skott i hela sin karriär. Och det går stolpe och ribba och in. Och Sverige 3-2 efter 10 sekunder spel i den här perioden bara. Kan man skjuta så fruktansvärt hårt? The
Finland går för sista chansen för deras del. 35 sekunder kvar. Lundqvist utanför sin by stoppar pucken. Och så får han problem mot tre finländare. Så pucken via Salmi i alla fall undan en bit. På spåret av finländarna var det pucken. Sverige dags så får inte loss den. Läckte in framför mål. Lundqvist räddar i till fri. Och Finland skjuter. Och Lundqvist gör det enorma. Undan med pucken. Koivu lägger upp lite mot Finland. Dominen. 20 sekunder kvar. Lundqvist gör en räddning som inte går att göra. Koivu upp på blå. Lundqvist skott utanför. Och det turen undan Sverige. Finland gör har ligger på i offensiv zon. Sverige tar pucken. Bakom buren får inte tag på den. 10 sekunder kvar. Finland har sista chansen. Dominen på back. Läggeskott kommer.
Bravo, bravo.
Sverige leder. Och med skuld. Vilken räddning av Henrik Lundqvist. Det är helt otroligt. Sverige vinner OS-guld. Sverige vinner OS-guld för andra gången i historien.
Totalt blev det 3 mål och 3 assist för Henrik Zetterberg i turneringen. Och som om det inte vore nog så toppade Zäta och Tre Kronor det hela med att senare samma vår även vinna VM-guld. Och Sverige blev därmed den första nation att vinna både OS och VM under samma år. Men alla som någon gång lyssnat på en intervju med en NHL-spelare vet att Stanley Cup, det är det stora målet. Men att ta sig igenom en lång grundserie och ett tufft slutspel för att sen stå som ensam vinnare är få förunnat. Men det fick Zetterberg och hans Detroit säsongen 2007-2008 efter att slutligen ha besegrat Pittsburgh Penguins i finalen.
Zetterberg with a shot. Oh, and it's saved by Fleury. And now they say it's in. Animatedly pointing to the goal line saying it is in was the referee.
Well, what a play by Henrik Zetterberg initially in the neutral zone. The shot by Zetterberg, a loose puck. It is free. It's a free puck. The Penguins think Fleury has it. And then it goes off the rear end, in behind, over the goal line. And this goal should be credit to Henrik Zetterberg. Everybody thinks Fleury's got it, but it's a free puck. He falls back and sits right on it, and it slingshots into the back of the net. But what a play by Henrik Zetterberg in the neutral zone. The puck was behind him. He threw it between his legs. Got it up and just fired it at the net. Perfect position by referee Mark Jonette. In behind, not blowing the whistle. Everybody on the ice thought that Fleury had it. Clearly he did not.
Zäta där med det matchavgörande målet i den avslutande finalmatchen borta i Pittsburgh. Tänk att få se den där pucken gå in. Men det var långt ifrån den enda puck som Zäta skickade över mållinjen. Faktum är att han gjorde både flest mål och flest poäng av alla under slutspelserien och han utsågs till slutspelets mest värdefulla spelare och tilldelades Conn Smythe Trophy. Den enda europeen som någonsin fått den utmärkelsen tidigare var Detroits dåvarande kapten Niklas Lidström. Efter Stanley Cup-succén så skrev Zäta året därpå på ett 12-årskontrakt med Red Wings värt i runda slängar 600 miljoner svenska kronor, vilket då var rekord i ligan och det måste väl ändå ses som ett kvitto på hans skicklighet. Att Zetterberg några år senare även fick överta kaptensbinden efter att Lidas lagt skridskorna på hyllan vittnade ytterligare om hans betydelse för klubben. Men beslutet att ge Zäta ett C på bröstet kom nog inte som en chock för så många. Det är nämligen inte bara på isen Henrik Zetterberg har utmärkt sig, utan även utanför, som en ledare och en person med beundransvärd karaktär. Och just hans karaktär belönades också 2013 när han tilldelades NHL Foundation Player Award, ett pris som går till den spelare som uppvisar ishockeyns värdegrund. Och 2 år senare fick han även motta King Clancy Memorial Trophy som går till den spelare som visat bäst ledaregenskaper både på och utanför isen. Avslutningsvis så skulle jag bara vilja att vi tar en sekund och tänker på hur många som faktiskt börjar spela hockey och hur få som når hela vägen till NHL. Och hur få av dem som når NHL som håller en så pass hög nivå så att de når milstolpen 1000 matcher och dessutom lyckas vinna Stanley Cup, OS och VM. Och du kan räkna spelarna på dina 2 händer. En av de spelarna heter Karl-Henrik Zetterberg och han är en av svensk hockeys riktigt stora. It's the world's greatest choice. It's the world's greatest choice.
A tall tree, oh, he is a sick wind sweeping the country. He is a river down in the valley. Oh, I have a vision. It's set over clearly. If anybody asks you who he is, just stand up tall, look him in the face and scream. He's that star down on the ice. He's that mountain peak up high. Zer's made it. He's the world's greatest.
Setters Made It, som den här låten hette. Tack Camilla, jättebra beskrivning av Henrik Zetterberg. Mäktigt.
Ja, men tack själv. Och jag måste säga det att även om man såklart på förhand vet liksom hur stor och framgångsrik Zeta har varit, så blev man ändå lite så här chockad när man gick igenom allt, hur enormt mycket det faktiskt är och liksom vilka utmärkelser han har fått och den resa som han har gjort.
Han var ju en spelare som besitter ett fenomenalt spelsinne. Alltså han spelade emot han ett antal gånger och det var
i början av hans karriär då, eller?
Ja, precis. Det gick inte att komma åt han. Det gick inte att ta pucken utav han. Han påminner ganska mycket om en som Elias Pettersson, just den här tunna killen men som ändå kan hantera seniorhockeyn utan att ha de fysiska förutsättningarna i inledningen av sin resa.
Klippen också från Radiosporten OS i Turin, jag och Lasse och LG Jansson.
Vilken kasse!
Du blev så här förvånad. Så här, det är mål! Det är mål!
Nej, men grejen så här, vi hade ett speciellt upplägg att jag står alltså nere vid sargen tror jag och kör powerplay. Och båda de här första målen kommer vid powerplay. Så jag har en lite speciell situation när jag står nere i kaoset och så hoppar vi ner och att jag körde powerplay-referat. Och det är de här båda Zetterberg inblandade målen då, det första och andra målet som han inblandade i, då står jag där nere.
Han är ju en av de absolut största inom svensk ishockey. Och titta på hans meritlista, titta på hans karriär, så är det ju inte svårt att förstå att han har haft en enorm impact på hockeyn och varit en enorm hockeyspelare. Så jag har svårt
född
att sätta...
samma år liksom, som Sedina, ja. Som du kärleksbombade, var det inte så? Tvillingarna Sedin, någon gjorde det i alla fall.
Jo, det tror jag gjorde. Ja, det stämmer. Men, jag skulle nog liksom... Jag tycker nog faktiskt att han är snäppet före Sedinarna, tycker jag.
Är det så?
Ja, jag tycker faktiskt det. I det klustret som ligger där,
jag menar det.
Så tycker jag att han sticker ut det.
En intressant liten detalj är ju faktiskt att Sedinarna draftades ju som nummer 2 och 3 i samma draft där... Zetterberg ju draftade som 210.
Ja,
men lite olika draftval, men alla tre då får man ju säga har ändå haft otroliga karriärer.
Och det är efter den draften som han, Håkan Andersson, Detroit-scouten, har kunnat göra V-tecken i åratal eftersom man tog honom.
Ja, verkligen ett bra bett liksom. Jag testade faktiskt på Tobias också vad han anser om Zetterberg just med tillhör han en av de riktigt stora, och då svarade han absolut direkt, men la till också att han kanske inte har fått den uppmärksamhet riktigt. Nej. Som han har förtjänat, och det kanske ligger någonting i det, för jag menar, tittar man på hans karriär så har han ju haft otroliga framgångar, vilket är väldigt få förunnat, men han kanske inte är den som har skapat störst rubriker.
Exakt.
För han känns alltså, ju väldigt på hans... avslappnad. Exakt. Och tillbaka, lite tillbakadragen.
Hur är det med star quality liksom, som person? Där har han varit lite nedtonad kanske. Det är väldigt skön. Jag kommer ihåg att jag pratade med han innan han stack över till NHL och han precis skrev det här kontraktet. Han gjorde massa mål i Sweden Hockey Games och i en match mot Finland. Han fullständigt dominerade och han verkar helt jag ska till NHL nu, lite sådär.
Han är ju norrlänning, vet du. De är ju så här skönt tillbakadragna.
Ja, men sen har han ju också, han har ju hela tiden levt i skuggan lite grann, fått stå lite bakom Lidström och Sundin och aldrig kanske fått vara i den här som har burit fanan på det sättet framåt, utan de har ju alltid funnits med i VM eller det har varit OS eller något sånt, och då har det varit de som man har fokuserat på. Men skulle man ta ut en första femma i svensk ishockey sen millenniumskiftet, så är ju Zetterberg absolut med där.
Okej, arbetsfördelning. Thomas skakar påsen, jag rycker kärlekslapp, Camilla läser upp den.
Jag kryper närmare så att jag verkligen precis. Ska se.
Dåligt skakat tycker jag.
Alltså, skakat för dåligt.
Jo, men fick bakläxa här alltså på skakningen.
Det är jobbigt på skakningen. Man fixar inte ens det.
Okej, nästa vecka.
Nästa veckas kärleksbombning.
En grön lapp. Det här är någon av de lite äldre lapparna. För sen har vi gjort, nu vet jag inte om det här är
upp och ner eller om det.
Oh, Thomas Brolin.
Mm.
Den känns ju kul.
Ja, han är inte kärleksbombande. Det är hög tid, va?
Verkligen hög tid. Tänk att ha tagit tills nu.
Världslaget 1994.
Giganten i Parma.
Oh, visst, han var ju i det häftigaste vi har upplevt i modern tid i svensk fotboll, VM 94, så var ju han i laget där, får man ändå säga, nummer ett, eller hur?
Ja, det var
Thomas Brolin.
Vad gör han idag är min fråga.
Jag såg honom på idrottsskalan, han satt vid bordet in till, men mer än så vet jag inte.
Nej, men han är nog mer en affärskille.
Mm-hmm.
Jobbar med lite olika företag.
Restaurang i Stockholm.
Ja, han har hållit på med det här. Vad hette de då? Det var ju någon sån här dammsugarmunstycke som han höll på med och lanserade, och det var någon som kopierade. Det var lite halvtjafs där, men mer åt affärsmannahållet. Alltså han jobbar med den delen.
Ja, vilken... Där kan vi snacka superdalang. Vi ska ta oss an. Det här måste... Jag vet att Fjällström är nästa vecka.
Kommer ihåg att det är världens största sport.
3,5 miljarder fans. Ja. Någonting för Fjällström kanske nästa vecka. Thomas Brolin. Tack för idag. Du, vägen till toppen. Står den stilla nu när du är mamma och håller på med Livia här, Camilla? Eller kommer det nya avsnitt? Din podd?
Nej, den står lite på paus nu faktiskt. Nu försöker jag ge all min tid och kärlek till Livia. Men det finns ju ett gäng avsnitt som jag har gjort som man gärna får lyssna in om man inte redan har gjort det. Och så hoppas
vilka
jag
du har träffat kan... igen nu då? Ska vi rada upp dem?
Ja, men den här säsongen så träffade jag ju Charlotte Kalla, jag träffade Andreas Granqvist, jag träffade Kalle Halvarsson, Jenny Asterholt, ishockeyspelare, och jag träffade Thomas Montén, förbundskapten för juniorkrona. Inför längd-VM kan det ju vara intressant att faktiskt lyssna på Charlotte Kalla och Halvarsson om inte annat.
Verkligen.
Charlotte har ju haft lite strul här, gick inte alls så bra under SM som både hon säkert och många hade trott.
Kanon att vi fick ha med dig trots att din egen podd står på paus och att det blev en liten sporthuset prioritering. Det tackar vi för.
Jajamän, den står högst upp på listan.
Och greatest of all time, det är jag uppslukad av. Ni får gärna fortsätta hojta till ni där också. Jag vet att det är, Thomas tittar lite avståndstagande. Han har tagit Federer här. Men diskussionen kan gå vidare på våra sociala medier. Nu stänger vi avsnitt 178 och ses och hörs igen nästa vecka. Helt utan godisintag fram till dess. Eller? Var det inte så vi sa?
Ja, det var väl några ingen veckor godis. Till. Nej, ingen godis. Först och främst fram tills dess.
Ja, just det.
Fram tills dess. Och sen tills nästa gång vi hörs, Tommy.
Exakt.
Det är bra. Tack för idag.
Tack för idag.
Tack själv.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippi!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.